Välkomna ska ni vara till Inte en singel, avsnitt 30. Herregud. Mm. 30 stycken avsnitt. Vad gör vi med våra liv?
Ja, fast vi har ju väldigt roligt. Och vi får ju lyssna på mycket bra musik.
Så är det ju. Jag heter Henrik Andersson och sitter här som vanligt med Anders Hesselbom.
God dag.
Och varje vecka så samlas vi här för att lyssna på ett album. Och så lyssnar vi på låtarna på det här albumet. Och så tittar vi på listan. Vilka av de här låtarna valdes till singel? Och sen så tänker vi, tycker vi att det här var bra singelval? Det är själva programidén kan man säga.
Ja, jag var väldigt stolt över dig att du kläckte den här idén, och det har utkristalliserat sig till en ganska rolig resa. Framförallt så får ju jag upptäcka ny musik som jag aldrig skulle ha lyssnat på.
Sen, ibland... Och framförallt får du tvinga på mig musik som jag inte skulle ha lyssnat på.
Ja, ibland så får du ett straff, och den här gången får du ett straff därför att jag lyssnade på 15 låtar med The Gorillaz, eller heter de bara Gorillaz kanske?
De heter bara Gorillaz.
Ja, och då tänker jag 15 låtar, då väljer jag någonting som jag vet att du brukar knorra lite grann inför, nämligen pudelrock. Och vi har ju gjort det här förr. Det här är ju dessutom en av de bättre banden inom den genren, för det här är ju nämligen Whitesnake.
Och det här var ju alltså då en liten koppling mellan Whitesnake och Gorillaz på det sättet att Gorillaz består av Damon Albarn som liksom huvudsaklig musikskapare, och sen så har han då inhyrda studiomusiker och gästsångare och så vidare. Och Whitesnake består också i det här läget i alla fall, 1987, av en kille och studiomusiker.
Ja, Whitesnake skapades ju av att David Coverdale lämnade Deep Purple på 70-talet. Och han släppte en soloskiva som heter Whitesnake, och var det Deep Purple som kompade såklart. Och sen släppte han en ny soloskiva som heter Northwinds. Fantastisk skiva. Och sen kom han på, när han skulle släppa sin tredje soloskiva, att vänta här, jag passar nog bra i ett band. Och då fortsatte han med samma musiker, men nu hette de Whitesnake. Och sen har det ju varit, alltså, du har ju lite sån här inavel mellan Deep Purple, Whitesnake och Rainbow. Det är typ samma band med någon liksom, någon person som varierar. Men det här är ju ett av de tre banden som är samma. Sen bytte han ju ut lite musiker pö om pö. Men runt början på 90-talet, då blev Whitesnake faktiskt ett riktigt band med fasta medlemmar.
Men var det här också, kan man, var det uttalat liksom att Coverdale var jag bestämmer?
Nej,
eller var det utan bara de andra var med på nåder liksom.
Nej, utan det han var på jakt efter var ett band, men han tog det som han hade till hands. Och någonting annat som var intressant var ju också att han var ju finansiellt utblottad i mitten av 80-talet, därför att det var dyra turnéer, det var dyra skivinspelningar, och han hade väl inte riktigt den publik som behövdes för att vara den rockstjärna som han egentligen ville vara när det var videoproduktion och alltihopa. Men det vände 1987.
Ja,
så det här är det här... skivan där det vände.
Här är ju åtminstone två av de här singlarna är ju enorma. Det finns ju inga andra ord för det, utan det här är ju låtar som går på radion fortfarande jämt, och det är ju liksom, det är bara så det är. Men,
så det är hans andra skiva som heter Whitesnake, men den här gången så är det Whitesnake med Whitesnake och inte David Coverdale med Whitesnake. Och det är dessutom också en skiva som i folkmun då heter 1987, för att skilja den från allt annat som också heter Whitesnake.
Man får inte göra det för lätt för folk, vet du, det är ingen idé. På den här tiden så var det väl liksom inte så att du gick in i affären och så sa du att jag ska ha Whitesnake med skivan som heter så här, utan du visste, du ska antingen ha den nya Whitesnake eller så vet du hur omslaget ser ut. Det var liksom, det var den här. Det är 9 låtar på vinylen, det är 4 på A-sidan och det är 5 på B-sidan, och sen är det då totalt 4 singlar här, men vill du presentera låtarna eller ska vi köra?
Jag vill kommentera en grej till, för vi använder nämligen uttrycket virtuellt band, och jag tror att det vi pratar om nu är väl nästan att Whitesnake på den här tiden var lite grann av ett virtuellt band. Det andra som jag skulle vilja säga, det är att när vi pratar om ljudbilden på skivan, så var ju Gorillaz var ju ganska mångsidig. Det hände ganska mycket När vi lyssnade på Puderrock senast så var det väl typ Helix. Och vi kunde konstatera att ljudbilden var inte jättebra, den är lite murrig. Här låter ljuden förvisso bra, men de är så överdrivna i just den här Puderrock-genren att jag tycker nästan lite grann skivan tappar. Uppföljaren till den här som heter Slip of the Tongue som kom 1990, och då där riktiga Whitesnake började formas. Den enda Lego-knäkten som var med på den tiden var Steve Vai, men han byttes ju sen ganska snabbt ut mot en gitarrist som sen blev kvar i bandet fram till idag. Hade betydligt bättre sound, trots att det var ganska svulstigt det också. Så jag vill be om ursäkt för att jag tycker ljudbilden, den är ett bedårande barn av sin tid.
Jag blev ganska så förvånad över, för jag tyckte det här lät väldigt bra.
Ja, okej.
Välproducerat och välinspelat, men kanske inte supertoppskiktet, men verkligen allt man kan förvänta sig.
Jag håller med att det låter bra, det är välproducerat, men det är lite för mycket. De har försökt lite för hårt. Första låten är en av två låtar som man har valt att ge ut på nytt, som faktiskt är släppt tidigare. Och det var inte en singel, så vi lyssnade på några sekunder mer utav den. Och kom ihåg, det är bara 9 låtar vi ska gå igenom här nu. Det kom naturligtvis nyupplagor och sånt där. Det kom många exemplar av den här skivan, men vi lyssnar på den som kom ut först. Den här öppnar hela skivan och heter Crying in the Rain. Den här låten har man alltså släppt för och blev inte en singel varken den här gången eller gången innan. Den här låten är, alltså framförallt så är det ju fenomenalt att se den här live, eftersom de går ju helt bananas på den här låten. Och jag vet inte om det här är klokt att det inte är ett singelval, för jag tycker ju det är förmodligen det starkaste spåret på skivan. Sen kanske inte den som tilltalar publiken, men det här är ju det man betalar för, att man får höra skickliga musiker som gör svåra saker.
Jo, nej men, och det här är ju definitivt, alltså det är ju en utmärkt albumstart.
Ja, går ut starkt. Att,
ja, och den har variationen och alltihopa, så att den talar om för dig att det här är de grejerna vi kan. På det sättet tycker jag det är utmärkt. Den har inte en single hook i sig. Det funkar inte, men däremot som albumöppning är den ju perfekt.
Ja, och jag skulle kunna tänka mig som albumstängning. Ja, men då lutar jag faktiskt med att hålla med dig, för jag har varit lite fundersam kring den här, eftersom det här var ju en av de låtarna som får mig att resa sig upp när jag ser dem live. Men sen är det här en ganska blandad skiva. Jag sa ju i början att den låter ju likadant rakt igenom när det gäller den tekniska ljudbilden. När det gäller musikstilen så, ja, vad är det här för trams? Bad Boys, spår 2 på en sida A.
Du sa det så jag slapp säga det, men
ja,
det här är ju posering, och det är 3 år för sent, 4-5 år för sent.
Och man hör ju, alltså en döv hör ju att David Coverdale är ju ett monster på att sjunga, och musikerna är ju fenomenala, men låtskrivandet, vad håller ni på med, killar?
Nej, det här var för mig, utan redan när jag hörde den första gången så tänkte jag att det här är nog den sämsta låten på skivan. Men det är också så här, den här ska de ju gömma på B-sidan någonstans.
Ja, visst.
Eller så tänker de så här, om vi kör den nu så är det över.
Du, det kommer nog minst lika konstiga saker, men då har vi ju å andra sidan nu den första singeln ifrån skivan, spår 3 på A-sidan, som var den första man släppte som singel, och den heter Still of the Night och låter så här. Alltså jag älskar ju det här. Och det är ju en flört med hur Whitesnake lät i början på 70-talet. Att man hade det här blues. Det var det, de hade ett mer naturligt sound då. Men sen är inte, jag tycker inte heller att det är helt självklart att det är en singelval. Men det här är ju en av de starka låtarna på skivan.
den har ju variation i sig. Och på albumet så är den här 6,5 minuter. Jag var tvungen att gå och kolla. Singeln är nedklippt till 4,5.
Ja.
Och det behöver den.
För att få radiospelningar.
Dels för att få radiospelningar, men sen också att
inte trötta den ut har, publiken kanske. Ja.
Den har partier som inte är lika bra som de andra partierna. Okay. De visar upp att han kan sjunga, de visar upp att de kan spela instrument. Men jag tycker inte att låten är särskilt tilldragande för mig. Jag tycker inte att det här är någonting som, den tar inte min uppmärksamhet.
Jätteintressant. Det är inte en självklar singel, men jag tycker nog att man reagerar. Men däremot så kan det ju vara så att musiken tillhör en genre som inte tilltalar så många. Jag tycker som sagt det är en av skivans starkaste spår. Vi kan låta den mogna.
Just den här klippet vi lyssnar på nu, det är ju ett av de partierna där jag liksom är så här.
Så där.
Så. Jag förstår att han är duktig, men just det här, jag tyckte inte det var bra. Du kan ju vara skitduktig på att spela gitarr och spela världens mest skickliga solo. Det kan fortfarande låta som skit. Om du förstår vad jag menar.
Ja, jag förstår vad du menar. Och nu blir det lite intressant här, för nu kommer nämligen den tredje singeln som är den fjärde låten vi lyssnar på här, och den heter Here I Go Again. Ni har säkerligen hört den. Och den här är den andra låten som man ger ut på nytt på den här skivan, som då blev en singel även första gången man gav ut den.
Så hur pass mycket skiljer sig den första och den andra inspelningen?
Några skillnader i texten, några skillnader i arrangemanget. Så man har gjort om den samma alltså. Låt. Men det är ju i övrigt samma låt. Och sen kan jag väl på en gång säga att ja, bra singelval, för vid det här laget så hade ju Whitesnake nästan lagt den här med bluesen bakom sig och gjort den här lite mer hårdrockig, pudelrockig, och det tilltalar ju såklart en ny publik, och det här är väl förmodligen en av anledningarna till att den här skivan blev en sån succé som det blev. Det var ju här som det var tal om huruvida David Coverdale skulle gå i personlig konkurs eller köra vidare med bandet, och det blev att han skulle köra vidare med bandet.
Okay.
Den låter så här.
Men det här är ju perfekt singel, och det här är utmärkt. Det säger sig självt att det här är en singel. Det här är en utmärkt komponerad låt. Den har element av powerballad. Och sen har du dessutom då ett crescendo mot slutet som man verkligen har gjort sig förtjänt av genom att bygga upp låten. Det här är, jag har inga som helst klagomål.
Det här är väl motsvarigheten till Europes Rock the Night. Det här är liksom en bra rocklåt och alltihopa. En gemensam grej när det gäller just Rock the Night. För det första så är det ganska uppenbart att Joey Tempest försöker vara David Coverdale. De gör exakt samma sak på scen, och de flänger med mikrofonstativet på exakt samma sätt. Så det är inga tvivel
men
om...
Men Europe behövde bara vara bäst i Sverige.
Nej, ja, precis. Men det är inga tvivel om att Joey Tempest gillar Whitesnake. Det andra är ju att det här är inte bara en ny version av låten, det är också albumversionen, för sen spelar man in den igen för att släppa den på singel, och då lät den annorlunda en gång till. Vilket också Europe gjorde med Rock the Night. Därför att den som spelas på radio idag som är på albumet är inte den som släpptes på singel back in the day.
Nej, men så kan det vara också. Jag menar, det finns Andochin var ju en grupp som gjorde ett par singlar på 80-talet. Just som det. Blev stora. Cowbang och Canary Bay. Cowbang är 5,5 minuter någonting på albumet, och singel-editen finns liksom inte att få tag på.
Nej.
Och det, bara, det stör mig enormt mycket. Men då var det fått tag i vinylsingeln så jag kan lyssna på editen. Som,
men då var det en singel-edit och inte en single-take.
Ja, det har jag faktiskt aldrig gjort en direkt jämförelse av, men det kan vara intressant.
Men gillade du Indochine alltså?
Just de låtarna, sen har jag inte lyssnat så mycket på dem i övrigt, men just Cowbang och Canary Bay tycker jag är ju fantastiskt bra låtar.
Ja, det var lite grann en illusion som sprack för mig, för jag kom ihåg att Indochine var en jäkla bra band. De hörde man ju talas om, och de spelades på radio så här. Så jag köpte en skiva med dem, och man bara, ja, det var kul.
Jag tror att de var mer ett sånt där lite mer ett mer alternativt underground band som bara råkade få ett par hits.
Ja, det har du nog rätt i.
Men det där var i alla fall sista spåret på A-sidan, så vi flippar över på B. Och vad hittar vi då?
Ja, men då fan, vi... du är ju så duktig på att presentera. Så...
Och vad hittar vi då?
Fortsätt.
Give Me All Your Love, singel 4. Alltså det här var den sista singeln då som han släppte. Och den låter på det här sättet. Ja, det här är bedrövligt. Jättedåligt, tråkigt och bara, vad fan.
Det är inte riktigt lika dåligt som Bad Boys, men jag kan hålla med direkt och säga att det är en av de svagaste spåren på skivan, det här också. Och definitivt inte ett bra singelval. Jag vet
stilmässigt inte. Passar den inte på skivan.
Nej, jag vet inte vad som, hur de resonerar när de valde just den här. Bad Boys är ännu sämre. Men ja. Helt klart en av de svaga spåren.
Mm, och, vi ska sammanfatta singelvalet senare, så jag säger ingenting mer än att Spår 2 på B-sidan, Is This Love, som blev singel nummer 2. Det var ju en jätte mega superhit och låter så här.
Snygg ballad. Jag kan bara hålla med om singelvalet. Jag tror att Tony Kitaen är väl med i den här videon, precis som är med i Here I Go Again. Och för er som följer oss på YouTube på kanalen som heter Flimmerduo, så har vi ju recenserat filmen Witchboard, där Tony Kitaen, som då var flickvän till David Coverdale, hade huvudrollen.
Ja, Is This Love förstås, som sagt, det var ju en jättesingel. Det är ju inget snack om att det här borde ha varit en singel, och det var en singel, och det var en väldigt framgångsrik singel.
Ja.
Jag är inte så förtjust i att lyssna på den, men det är ju en kvalitativ låt med kvalitativ sång. Sen har jag aldrig varit en powerballad-fan. Anledningen till att jag godkänner Here I Go Again, som i mångt och mycket är en powerballad, är för att den har mycket mer än så i sig.
Ja, och jag kan hålla med om att den här låten kanske inte håller för särskilt många lyssningar, för jag brukar också skippa den när jag lyssnar på Whitesnake, men första gången jag hörde den och så tyckte jag den var fantastisk, den gjorde starkt intryck på mig, så jag tycker att det är en schysst, stabil powerballad. Sen kan det vara min smak som säger att okej, det håller inte för hur många lyssningar som helst, men den låter bra.
Var man inne på den här musikstilen, så är det här helt klart en låt som jag förstår att man fastnar för.
Ja.
Mm. Ska du fortsätta presentera, för egentligen är det du som ska presentera. Jag
tycker du är så bra på det, men jag kör. Den tredje låten som jag är lite skeptisk till på den här skivan, alltså igen, det här är ju en monster till skiva, vi har ju pratat rätt mycket om det, men ytterligare en låt som jag liksom inte riktigt förstår, och jag tycker David Coverdale med sin mäktiga röst och Whitesnake med sitt stora sound, och sen så kommer sånt här. Det här heter Children of the Night och blev inte en singel. Spår nummer 7 på skivan.
Det här är ett försök till att ha någonting på, som du kan köra live. Du ska försöka hypa upp publiken, och så är det, are you ready to rock? Dun, ska alla headbanga.
Ja, just det. Det är klart att så, det är det.
Ja, men alltså, det är svagt. Det är väldigt svagt.
Och lite grann, sista låten som jag tänker klaga på är väl möjligtvis då Straight for the Heart också. Och underförstått, varken Children of the Night som vi lyssnade på nyss eller Straight for the Heart är väl bra singelval, speciellt inte med tanke på att de singelval man gjorde, åtminstone några av dem var riktigt bra. Den låter så här, och det är näst sista låten på skivan.
Alltså jag är ju inte jätteförtjust i den här genren överhuvudtaget, men det finns ju låtar som sticker ut och så vidare, men jag tycker mig ändå kunna säga att Du tror alltså inte att det här skulle kunna blivit en singel?
Nej, jag tror inte det. Jag skulle säga igen att den visar ju upp vilka fenomenala musiker de är. Men jag tycker låtskrivandet är inte bara tunt utan också lite fjoppligt. Ja, straight forward. Jag tycker de liksom... ni ska ju inte vara glada, ni ska vara coola.
Ja, ja, okej.
Och efter den här skivan, jag nämnde ju Slip of the Tongue, så har de ju såna här tunga låtar som jag har önskat på Pricks Out, Judgment Day, och de hade Sailing Ships på den, och det är så här bara, yeah, nu är vi farliga killar med det här.
Men jag tänker att det är liksom det upptempo, det finns en hook i refrängen, en partylåt, det är liksom en låt som folk kan bli peppade en fredagkväll liksom så. Så därför så tror jag faktiskt att det här hade kunnat funka som en singel, i alla fall definitivt bättre än antingen Still of the Night eller Give Me All Your Love.
Se där, mycket intressant. Men då tar vi, innan vi knyter ihop säcken, så tar vi och avslutar med skivans sista spår, femte på B-sidan, nionde totalt. Den heter Don't Turn Away och låter så här.
Nej, var han tvungen att gå. Don't turn away.
Ja.
Ja. Ja, nej men alltså visst, den skivavslutning, den funkar. Den är, de försöker göra något som är lite tyngre, som är lite långsammare, lite mer power i. Fine.
Men de fyra låtar som jag tycker är svaga, det är ju Bad Boys, Children of the Night, Straight for the Heart. Och möjligtvis den här då. Men då kan jag ju ändå säga att Children of the Night och den här är väl de som är i den övre halvan av de riktigt dåliga låtarna. Medan Bad Boys och Straight for the Heart är... Nej, det funkar. Det låter inte Whitesnake alltså.
Nej, det kan ju inte jag säga. Jag vet ju inte så mycket om Whitesnake. Men... Alltså ska man se på hela låtlistan här som singlar, Here I Go Again och Is This Love, förstås fantastiskt bra singlar, framgångsrika singlar, men samtidigt så resten av skivan är ju mycket mer rockig.
Ja.
Whitesnake för mig har ju varit lite det här balladflörten.
Ja, ja. Mm.
Så därför har jag aldrig brytt mig om att lyssna på dem, så jag har ju förstått att de har varit ett ordentligt rockband, men samtidigt så har allting jag har hört med dem varit lite halvmässigt.
Ja, och de har ju helt klart gått från att vara ett bluesband till ett band som har upptäckt vad powerballader och trallvänlig musik kan göra för att få in en kvinnlig publik, om jag ska vara helt ärlig. Min slutdom är ju att Give Me All Your Love hade man gärna kunnat skippa. Det hade varit riktigt kul om Crying in the Rain fick bli en singel, eftersom jag tycker den är en sån episk Whitesnake-låt, och det är en av de bästa låtarna de någonsin har gjort. Den borde ha varit en singel. Om folk är lika intresserade av pudelrock och de här skickliga, de här virtuoserna som ändå kom utifrån bland annat Deep Purple, då hade de ju älskat Crying in the Rain. Men det kanske inte var den tiden, men det är min slutdom i alla fall.
Den är ju 5,5 minut lång, och jag vet inte om den går att kondensera ner och liksom ändå bibehålla sin radioversion och ändå bibehålla sin integritet som låt.
Ja, den bygger ju väldigt mycket på de här långa, komplexa delarna. Klipper man där så kanske den inte är lika bra längre.
Nej. Jag förstår att man släpper Still of the Night för att du måste etablera att du är ett rockband. Ja. Släpper du bara Here I Go Again och Is This Love, då får du inte med dig rockfansen.
Nej.
Då är det ingen som förstår att det här är en rockskiva. Men Give Me All Your Love, nej. Och jag tror på Straight for the Heart bara på grund av att den har radiopotential.
Ja, det var som tusen. Ja, Still of the Night är ju en viktig singel, eftersom den på något sätt talar om för fansen att vi har fortfarande kontakt med våra rötter. Okej, vi gör lite tjejmusik nu, ursäkta uttrycket, men vi är fortfarande Whitesnake. Det är ju det den säger.
Ja, precis så. Men då är vi ju lite oense om den här skivan, men ja. Det är alltid bra. Det är alltid trevligt att ha lite olika åsikter om saker och ting. Har du åsikter om Inte en singel, så är du fullt välkommen att kommentera till oss. Du hittar oss lite senare än själva poddsläppet, så dyker avsnitten upp på YouTube. Mm. Men vi har också Twitter, eller X som de slutligen har lyckats döpa.
Ja, för mig heter det faktiskt äntligen X nu. Det var en lång utrullning, men för mig så heter det faktiskt äntligen X nu. Och det bästa sättet att kontakta oss om det är så att du vill ha gensvar. Alltså du får ju såklart kommentera på YouTube. Du kan inte kommentera på vår hemsida. Men du får kommentera på YouTube, du får kommentera på Twitter. På Twitter så är vi ganska bra på att svara. Och då är mitt användarnamn @ A. Hesselbom, och det stavas A-H-E-S-S-E-L-B-O-M. Och du, vill du prata med Henrik så är det
@camouflage_. Och det är liksom, sök på Anders Hesselbom istället.
Ja, vi är ganska, jag är lätt googlad och ni hittar Henrik via mig, och jag har hans användarnamn på min hemsida också, så det är helt lugnt. Och då ska väl jag ta och göra mig redo för att lyssna på den skiva som du har valt, vars singlar vi ska recensera till nästa vecka. Så tack så hemskt mycket för att ni ville vara med oss den här gången.
Ja, tack så otroligt mycket för att ni, jag har fått flera trevliga kommentarer från folk. Jag har en god vän som sa det, att jag lyssnar på 3 poddar, ni är en av dem. Okej, det känns ju bra.
Man blir ju hedrad av sånt.
Ja, tack Rickard. Vi återkommer igen nästa vecka då med ett helt nytt fantastiskt avsnitt av Inte en singel. Adjö.
Hej då.